Kom helige ande. Tack för att du är här just nu. Tala till oss. Kom med ditt ljus och med ditt liv. Vägled oss. Måla Jesus för oss den här stunden, i den här gudstjänsten. Låt oss få se dig, Jesus. Amen. Vi ska idag läsa från utgångspunkten för den här predikan, hämtar vi från Esters bok. Och vi ska läsa ifrån det fjärde kapitlet, men innan vi slänger upp det på väggen så tänker jag att jag ger en liten kort bakgrund till berättelsen om Ester. Vi befinner oss i en tid då, i den här Esters bok, i en tid då en del av det judiska folket levde inte i sitt hemland, liksom i Israel, utan de levde, det var fortfarande en del judar som bodde i främmande land. Och i det här landet, eller i det här riket, så hade det uppstått en situation där drottningen i landet hade blivit avsatt, kan man väl säga, och kungen var på jakt efter en ny drottning. Var på en cirka ett år lång skönhetstävling påbörjas och pågår. Man som rensar, eller man söker som över hela riket efter de vackraste kvinnorna eller unga flickorna, vilken ålder det nu var, som då skulle få göra upp på något sätt om den här titeln, den nya drottningen. Och Ester, som ju är liksom huvudrollsinnehavaren, får man väl säga, för den här boken, eller Hadassa som hon också heter, hon blir den nya drottningen. Hon var jude eller judinna, men hennes härkomst, hennes ursprung, det hålls liksom hemligt för kungen. Hon var föräldralös. Men hon hade blivit adopterad av sin släkting eller kusin Mordokaj. Mordokaj, han var också jude. Och han vägrade att falla på knä inför Haman. En förste i det här riket som kungen hade valt att hedra. Och som med som befordran med hög rang. Och att Mordokaj då, som var jude, han kunde inte böja knä för någon annan än för Gud egentligen. Och när han invägrade då att böja knä för Haman, så retade upp den här Haman så mycket och till den grad att han ville utrota alla judar i riket. Och Haman, han är i full färd med att sätta den här planen i verket. Det har beslutats, det har kommit en skrivelse, nyheten har skickats ut i riket. Hotet, det är en realitet. Och där någonstans, där går vi in nu i dagens text från Ester kapitel 4. Så står det så här. När Mordokaj fick höra vad som hade skett, rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska och gick ut i staden och klagade högt och bittert. Han fortsatte ända till kungliga porten, där ingen fick komma in klädd i sorgdräkt. I varje provins dit kungens befallning och förordning nådde blev sorgen stor bland judarna. De fastade, de grät och klagade. Många gjorde sig en bädd av säck och aska. När drottning Esters tjänsteflickor och hovmän kom och berättade det för henne blev hon förfärad och sände kläder till Mordokaj som han skulle ha på sig istället för säcktyget. Men han vägrade att ta emot dem. Då kallade Ester till sig evnucken Hatak som kungen ställt i hennes tjänst och befallde honom att fråga Mordokaj vad han menade. Hatak gick ut till Mordokaj på stadens torg framför kungliga porten. Mordokaj berättade allt som hade drabbat honom och nämnde även den mängd silver som Haman hade lovat lämna till den kungliga skattkammaren om han fick förinta judarna. Han gav också Hatak en avskrift av den förordning som hade utfärdats i Susa angående utrotningen, så att han skulle kunna visa skrivelsen för Ester och förklara allt för henne. Han skulle säga åt henne att gå till kungen och vädja till honom att skona hennes folk. Då Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokaj hade sagt, befallde hon honom att gå tillbaka till Mordokaj och säga: alla kungens ämbetsmän och hans undersåtar i provinserna vet att för den man eller kvinna som utan kungens kallelse går in till honom på inre borggården gäller bara en lag: döden. Endast den som kungen sträcker sin gyllene spira mot får behålla livet. Själv har jag inte på 30 dagar varit kallad till kungen. När Mordokaj fick höra vad Ester sagt lät han svara henne: tro inte att du är ensam bland alla judar skulle komma undan bara för att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Då sände Ester detta svar till Mordokaj: samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen, trots att det är mot lagen. Är jag förlorad så är jag förlorad. Mordokaj gav sig iväg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Den här förordningen, den här skrivelsen om judarnas, det judiska folkets utrotning, det hade ju hade skickats ut, och Mordokajs reaktion på detta, det var att han rev sönder sina kläder, han klädde sig i säck och aska och han klagade högljutt och bittert. Han gjorde det som offentligt. Den här sorgen, den var även stor bland övriga judar. Och det är kanske inte så konstigt om man förstår vilket hot som väntade dem. Liksom, ni ska dö, ni ska utplånas. Men det blev en stor sorg bland de här judarna. De fastade, de grät och de klagade. Men drottning Ester, hon som ju också var jude, men som var det lite i hemlighet, hon verkade ovetande om det här hotet som väntade hennes folk och henne själv. Och så fick hon den här uppmaningen att gå till kungen, att vädja för kungen, trots att det kunde innebära fara för hennes eget liv att komma oanmäld till kungen. Men hon valde ändå att besöka honom. Men innan hon gjorde det här besöket så hade Ester och hennes tjänsteflickor, liksom judarna liksom i den här staden där de befann sig, de hade fastat i 3 dygn. Och Ester, hon, om man skulle läsa vidare liksom i de kommande kapitlerna, så ser man att Ester hade framgång med vishet och list, och såklart också Guds försyn, så vände situationen för henne och för det judiska folket. Och så mycket till den grad att det här hotet då, som hade drabbat dem, liksom det vändes tillbaka liksom mot dem som hade, ja, som ville skada dem. De fick sin hämnd, och det kan man läsa vidare i Esters bok om. Men jag tänker, man skulle kunna nämna många saker i den här texten, men jag tänker på ett par saker eller områden som jag skulle vilja lyfta fram idag. Det ena är fasta. Och det andra är det som Mordokaj säger till Ester i 4:14. Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Svenska folkbibelns översättning säger: vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Det finns olika sorters fasta. Man kan fasta av en mängd olika skäl. Det här är som att avstå någonting. Oftast så handlar det om mat. Men det skulle kunna vara andra saker också. Vissa kanske gör det för att minska midjemåttet. Komma i de där byxorna som har blivit för trånga. Andra kanske fastar för att komma närmre Gud. Någon annan för en viss situation, en specifik situation, ett specifikt utmaning som man står inför. En del fastar individuellt som en del av ens livsrytm. Andra fastar kollektivt tillsammans med andra. I Esters bok så möter vi både en spontan fasta. En fasta som sker liksom när det här hotet kommer och drabbar folket. Så ja, ni ska dö, ni ska utplånas. Så drabbades folkets reaktion var ju det här. Så de drabbades av sorg och så fastade de och grät och klagade. Och man klädde sig även, liksom, man visade liksom med hela sig hur man kände. Men det tog sig uttryck även i hur man klädde sig. Och det finns någonting starkt, det finns något påtagligt och nästan, tycker jag när jag läser den här texten, fysiskt kännbart över den här reaktionen som folket kände. Och vi kan knappt, jag tror inte vi, nästan någon, kan tänka oss in i hur är det att stå med ett dödshot över sig. Och här tror jag att vi kan få påminna oss om att få också få vara sanna, få vara ärliga med det vi möter. Det som ja, det vi upplever och det vi känner. När hot, utmaningar, orättvisor drabbar oss. Vem är det vi vänder oss till? Om vi som folket i den här texten inte ens levde liksom på hemmaplan och var i främmande land. Vem vänder man sig till? Till vem söker vi vår hjälp, vår räddning? Men här finns också en annan typ av fasta i den här texten. Den som var på Esters initiativ. Den här fastan av förberedelse. I överenskommelse med flera andra. Innan agerandet, innan handlingen, innan hon tog tag i det här, den här utmaningen. Innan ett eventuellt genombrott. Det finner vi också. I den kristna traditionen så har vi den stora fastan 40 dagar innan påsk. En tid då vi får slå följe med Jesus. En tid av reflektion, av kalibrering. Närhet med Jesus som får sin final i det som Jesus gör för oss i påsken genom sin död och sin uppståndelse. När han dör för våra synder. Vi ska även i den här församlingen, den påsken och den fastan brukar vi uppmuntra till. Men i början av detta, eller i nästa år då, alltså 2019, i vecka 3, så kommer vi ha en fastevecka, en bön- och fastevecka för den här församlingen, den här gemenskapen som vi får vara en del av i Veddige. En fasta där vi tillsammans, helt frivilligt, men där vi kommer överens om att nu ber vi och fastar vi för den här församlingen, för det som Gud vill göra, och så kommer vi lyfta några, kanske några speciella områden som vi ber lite extra för. Men den här tiden som vi lever i nu, som vi befinner oss i här i advent. Adventstiden är inom många kyrkor, eller inom en del kyrkor, också en fastetid. Det är också en tid av förberedelse inför Kristi ankomst. Gud som blir människa. Det lilla barnet som föds i enkelhet men som växer och som är konungarnas konung, herrarnas herre. Immanuel, Gud med oss. I en tid då många av oss frossar i julmat och vi fyller våra shoppingkassar flera gånger om så kanske det är så att vi just nu, där vi befinner oss i, just i den här tiden, behöver fasta. Att vi får stilla oss, vi får avstå någonting. Vi får dämpa oss från de här distraktionerna som finns och landa och ge plats för Kristus, Jesus, som är julens största gåva och huvudperson. Den tidigare pastorn i Saronkyrkan i Göteborg, Joakim Hagerius, han skriver om adventsfastan i tidningen Dagen. Och han beskriver den det som en vän att hålla i handen för att inte förlora sig i allt det där andra som händer. Han skriver bland annat så här, att avstå något för att påminnas om det som är ännu viktigare. En sådan fasta behöver inte vara omfattande för att göra avtryck. Bättre att vara försiktig i sin ambition och uthållig. Och ett av de här konkreta tipsen som han ger, så det behöver inte handla om mat, det kan handla om mat. Men vi som har en iPhone, vi kan så ställa in vår telefon på gråskala. Och kanske ha det under fastan. Att allt vi ser är svartvitt. Det blir som hela upplevelsen med sin telefon som vi kanske sitter med i handen. Som man tappar liksom lite glädjen i det. Kanske kan det vara ett sätt att påminna sig och dämpa sig och förbereda sig inför Kristi ankomst. Något annat är att vi kan ge en gåva till välgörenhet. Pelle nämnde det i tidigare gudstjänsten här, men att vi kan få ge en gåva till de här matkassarna. Julhjälpen som vi delar ut till behövande familjer. Kanske kan det vara en handling och en motreaktion mot det egna frossandet. Och nu är det ju många av oss, tror jag, som har ett överflöd av prylar, av pengar, av mat på något sätt. Och det är fint att vi kan få ge av det här överflödet. Men jag tänker också att om vi ska applicera det här med fastan, så handlar ju det om att avstå någonting. Kanske att även om ni har ett överflöd, kanske att man den där helgens godispåse, den där lyxmiddagen som man hade tänkt, kanske att man istället för att köra den här helgen, så ger man pengarna till någon annan. För på något sätt så ligger det i fastans natur att det ska kännas, det ska märkas av. Att vi lyfter vår blick från vårt eget liksom inkrökta navelskåderi till liksom att lyfta blicken och som se att ja, det finns ju människor faktiskt här runt omkring oss som inte har det lika bra eller som vi kan få hjälpa. Och i det så får vi i någon form också gestalta och visa på Jesu kärlek till den här världen. Det var fastan. Det andra som jag tänkte, det var ju för en stund som denna. Ester, hon fick ju genom sin position som drottning bli till betydelse och räddning för sitt folk. Och vi har ju fått vår stora räddning och väntar vår stora räddning i Jesus. Och Ester fick på något sätt bli en slags förebild på Jesus. Där hon å sitt folks vägnar fick vädja för kungen. Och Jesus, som beskrivs i Bibeln som vår överste präst, som försonar och som vädjar inför Gud Fadern för oss. Det här är ju det stora, att Gud är för oss, att han räddar oss. Och han var med sitt folk i Esters bok och han är med sitt folk idag. Men så kan vi dra ner det lite. Som om vi ser på våra sammanhang, våra positioner, vårt inflytande, vår makt, om man kan använda det ordet. Det finns väl, kan vi väl göra. Förhoppningsvis så använder vi det på ett bra sätt. Gud vill använda våra ingångar, våra kanaler, till betydelse och förändring. Du är inte där du är av en slump. Det finns orsaker, det finns val som du säkert har gjort eller andra har gjort. Men jag tror att Gud också har ett finger med i spelet. Gud, han vet om och han ser var du befinner dig just nu. Och han vill möta dig och han vill använda dig precis där du är. Varje generation, varje stund, varje tid behöver Jesus. Rent historiskt så skedde ju Jesu ankomst. Han föddes vid ett tillfälle för sådär 2000 år sedan. Men för varje generation och människa så tror jag att han bildligt talat behöver födas på nytt och bli levande. Och vi som har tagit emot honom, vi som bekänner honom som vår Herre, vi får var och en av oss ödmjuka oss och låta Jesus lysa och verka genom oss. Kanske var det för just en stund som denna, att du sitter här idag. Att du idag är mottaglig att höra. Att du idag kanske skulle ta det där modet till dig att agera på den utmaning som du står inför. Det uppdrag som du bär på ditt liv. Står ni inför utmaningar? På jobbet, familjen, vänskapskretsen, kyrkan. Utmaningar som känns mäktiga att ta ensam. Omge dig med människor som backar upp dig, som uppmuntrar dig. Och som du kan få komma överens med. Att nu står jag inför den här utmaningen. Nu ska jag på den här jobbiga jobbintervjun eller vad det nu kan vara. Be med mig. Fasta med mig. Den kamp som du strider ska du inte behöva kämpa ensam. Och min bön och min önskan är att den här församlingen skulle få vara en sådan plats och sammanhang för dig. Ett sammanhang som stöttar upp, som backar upp och som hjälper. Jag bara kastar ut det. Kanske kan det vara så att vi behöver på nytt forma smågrupper, mindre gemenskaper i den här församlingen där vi får dela vardagen och vardagens utmaningar tillsammans. Där vi kan få be, stå med, fasta och följa upp det som händer. Vad är det som hotar idag? Vad är utmaningarna mot Guds folk? Mot judarna? Lasse Freiman pratade ju om att judarna är fortfarande Guds folk. Men vi som också blivit inympade i det här Guds folket. Guds församling, Kristi kyrka. Vad är det som hotar? Vad är det som utmanar? Inre och yttre hot. Finns det ett hot mot religionsfriheten? Ser vi ut i vår värld? Förföljelser. Maktmissbruk eller förtryckande strukturer. Religiositet. Lagar och regler som vi bara lägger på varandra. Splittringar. Vad står utmaningarna? Och när vi blickar mot Kristus, kungen som skulle komma. Det Jesus gjorde när han stod upp för de utsatta, för de förtryckta, de bundna. Det står så här i Lukas 4. Så citerar han ju profeten Jesaja, men det står så här från den 18:e versen. Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. För vem och vilka proklamerar Jesus och vi som hans församling syn för, frihet för, ett nådens år från Herren idag? Vilka gäller det? Vilka gäller det? Du har fått en röst. Du har fått ett liv, du har fått en gåva ifrån Gud. Hur förvaltar och använder du den? Och nu när vi än en gång i adventstiden förbereder oss och väntar på Kristi ankomst. Gud som blir människa. Han kommer till oss den här julen. Min fråga är, vill du ta emot honom? Och får han plats? Ska vi be tillsammans? Ja, tack Jesus för den här tiden som vi får leva i, den här adventstiden när vi får förbereda oss än en gång för din ankomst till jorden. Du som är Gud som valde att bli som en av oss, du valde att bli människa. Herre, hjälp oss att göra plats för dig i våra liv, i våra hjärtan. Gud, du ser också den här texten som vi läste. Du ser exemplet med Ester, hur det här hotet som väntade och skulle drabba hennes folk, men där de blev räddade, Herre. Tack Gud för att du vakade över ditt folk då, men tack för att du vakar över ditt folk även idag. Gud, jag ber att vi skulle få vara en gemenskap, en församling där vi som backar upp varandra, som hjälper varandra, som står med varandra, som lär sig att be, som lär sig att fasta inför dig, Herre. Gud, jag ber om förlåtelse för alla de gånger som där jag i mitt eget liv blir självupptagen, där jag rusar och försöker fylla mitt eget behov utan att se till andra. Hjälp mig att lyfta blicken och en hjälpande hand till människorna som finns runt omkring oss. Herre, kom. Tack för allt som du talar till oss. Jesus, vi ber. Jesus, kom in. Jesus, kom in. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in idag. Kom in, bli kvar. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Jesus, kom in. Jesus, kom in. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in idag. Kom in, bli kvar. Kom in i mitt hjärta, Jesus.